Så, här kommer del 3 då av föreläsning 8.
Vi har haft lunch här emellan, så att vi ska försöka komma ihåg lite grann om vad vi pratade om innan lunch och försöka koppla ihop det. Det var ju mycket om bilder och ljus och färger innan lunch. Och nu efter lunch så ska det bli mer om ljud. Och första kopplingen är att vi ska titta på frekvens och våglängder och att det finns gemensamma saker. Men här ser jag av mina bilder som jag skrev innan jag gick på lunch. För att på förra föreläsningen tog jag upp det här som heter Writely, som ligger på nätet. Att man tillsammans kan jobba och skriva i samma dokument och spara ner det på nätet. Och jag hörde några personer tror att det här är jättefint och det här är framtiden och att det här fungerar. Och de har skrivit om det i några datortidningar. Men grupp 3, berätta.
Jag tror att det kan bli bra senare, men som det var när jag svarade, när man var flera som höll på att barn satt och skrev på ett ställe och någon annan skrev på ett annat ställe, så kunde det dyka upp att du har skrivit det här, men det kommer att plockas bort. Så man kan sitta och skriva samma sak tusen fler gånger och du kommer inte med, eller om man satt och raderar någonting som var att du har raderat det här, men det har blivit tillåtet av de andra, så att det kommer.
Okay. Kan man sätta upp egna regler för hur samarbete ska ske också?
Ja, vi jobbar så. Alltså,
jag är överens med dig. Jag tror att om några år så funkar det här. Ja. Men att jag tänker att jag tog med, för det blir lite kul att någon nyhet ska man försöka presentera på varje kurs. Men det är mycket möjligt att som de har gjort här på Writely, att det inte är riktigt färdigt. För ren distansutbildningarna, när jag jobbar med sådana, det gör jag ibland, så finns det alltså ett, istället för first class som jag tycker är ett bra konferenssystem, diskutera med varandra, så finns det ett system, om man ska kalla det för virtual learning environment, eller learning management system. Men det finns en sak som heter Moodle, där brukar vi köra våra distanskurser. Det här är freeware och de har en hemsida. Det står jättemycket om det. Det tror jag är lite mer att framtiden redan är här. Då finns det inbyggda saker så att man kan jobba med samma dokument. Och i moden funkar det bra. Det är därför jag är lite positivt inställd till det här. Men då tänkte jag att för en sån här kurs, det verkar ju, eller moden är ett helt system man måste presentera. Men det är väl lite grann, om jag ska säga någonting om first class, en sak som jag saknar. Att det skulle vara snyggt och bra och praktiskt om det här fanns inbyggt i first class. Så man kunde alltså jobba med samma dokument. Nu kan man ju göra så. Man kan ju tänka sig att man låter att du får ha ett Word-dokument under torsdag och sen får jag ha det på fredag förmiddag och sen lämnar jag vidare till fredag eftermiddag. Men att det verkligen skulle kunna funka att göra det samtidigt. Och kanske att man kan ha någon chatt uppkopplad samtidigt och liksom konferera lite grann om vad man skriver. Men jag ber om ursäkt om man lurar på någonting som var halvfärdigt då. Alltså. Men jag tror att det kan vara kul att känna till, för att ganska snart så kommer det här funka bra.
Men det var kul att prova.
Ja, man ska väl inte vara rädd för att prova lite nya grejer. Och tekniken är intressant i alla fall. Men det är väl ungefär som man börjar med ljud på datorer. I början så var det ju inte alla. En del musiker höll ju för öronen när de hörde vad som spelades upp. Men om vi tittar på det här med hög frekvens, det betyder kort våglängd och många svängningar, så är det så att på ljus och färger då, så blir ju det att vi går åt det ultravioletta hållet, att åt blått och violett. Och sen när frekvensen minskar så går vi åt det röda hållet. Och när det blir ännu längre våglängder sen, då blir det infrarött. Sen blir det radiovågor och tv-vågor. Så att det är mycket som är våglängder. Men vårt öga kan ju höra mellan vissa, och samma är det med örat. När vi går över till ljud då, så står det här high frequency, så står det squeaky. Att ju fler, högre frekvens, desto högre, mer diskant ljud. Och låg frekvens, så blir det bastoner. Och det ska stå alltså booming, om någon undrar. Man har jättebra syn om man kan läsa det som står där nere.
Men att det blir ett dovt ljud när våglängden ökar och blir långa våglängder.
Den andra saken, det är amplituden. Hur högt det slår där. Och när det är ljus, då handlar det hur man eller det representerar graden av ljushet, brightness i HSB-modellen. Och när amplituden sjunker så blir det då dovare färger, inte så klara. Och när det är ljud, då är det väldigt lätt,
för det är volymen. Ju högre amplitud, desto starkare ljud.
Och när den sjunker så blir det
låg volym. Men vi ska väl titta på vad som är specifikt för ljud och hur datorn måste göra för att kunna hantera ljud. För naturligtvis, det är inte helt självklart hur ska man stoppa in ljud på en hårddisk som ettor och nollor. Man har ju tänkt väldigt mycket innan man fick till någonting som fungerar. Och ordet sampla. Vi ska försöka svara på det. Det kom upp en väldigt intressant fråga som du ställde där uppe. Får man svara, skriva hela tentan på engelska? Och det ska vi kolla, om inte annat telefonnumret här om en stund. För det som är ett dilemma, det är svårt även om man är uppfödd med svenska som modersmål att veta vad är egentligen riktigt svenska ord och vad är bara engelska ord som vi använder. Och du hade ett exempel där med shareware. Vad ska man säga på svenska?
Det kanske inte är helt självklart. Och för sampling så hade man ju en del svenska förslag. Men nu sampla i betydelsen att ta stickprov. Det står även i Svensk Akademins ordlista. Svenska Akademins ordlista. Så det är det svenska ordet. Det är därför jag använder det på föreläsningen.
Men saken är ju att analogt ljud, som när jag står och pratar här, och så ska det in till en mp3-fil som är digitalt ljud. På något sätt måste min analoga, det som kommer ut i min mun här från mina stämband, måste digitaliseras. Och då är det då så att ljudfilerna kan skapas med olika samplingsfrekvenser. Vi kan jämföra det, om vi ska jämföra med bilderna, med färgdjupet i varje pixel. Så att där är det ju mer bitar vi tar till varje pixel för att representera färgerna, desto bättre kan vi ange vilka färger vi ska ha i en bild. Och när det gäller ljud så är det att ju högre samplingsfrekvens, desto bättre ljudåtergivning kan vi ge. Det som väl har styrt vår tillvaro ganska mycket, kanske för mycket tycker en del, det är CD-kvaliteten. Och det är ju ingen naturlag, utan det är en tysk-holländsk europeisk konstruktion. Ett antal ingenjörer, ljudingenjörer, som satt och kom fram till att det här är bra nog. Och då tyckte man att 44 kHz, 44 000 gånger per sekund, så tar man stickprov för att kolla hur ska ljudet läggas ner som ettor och nollor. Och att man använder 16 bitar.
Det kommer nog på någon bild senare. Men grejen är då att varje sån här ljudvåg som kommer in ska omvandlas. När det är analogt, då menar jag att vi har ingen, värdena flyter in och det i varandra och pågår kontinuerligt. Vi ska omvandla det till diskreta värden som vi använder när vi jobbar med datorer. Så att varje sån här våg då, med vacker musik, ska omvandlas till värden. Om vi då har i CD-kvaliteten, så gör det så, jag ska gå in på det senare, men att vid 22 000 hertz så högt kan man komma, och sen så är det vid noll här. Och då är frågan vad de här 16 bitarna spelar för roll. För att två huvudtyper som finns av ljud idag, det är de vi ska jämföra. Det är 8 bitar och 16 bitar. CD-normen som är bra kvalitet. Frågan är om det är tillräckligt. Där är man ju inte riktigt överens. För då blir det så att med 8 bitars ljud, då blir det 2 upphöjt till 8, den här som dyker upp i alla möjliga sammanhang. 256 olika nivåer som vi kan dela in här. Mellan här nere då 0 hertz, det är lite över, och 22 000 hertz. Då kan vi här på 256 nivåer. Tar vi 16 bitar, det blir bra mycket mer. Det blir 64K, som är någonting på 65 000, lite mer, olika nivåer. Och du förstår ni att det är väldigt stor skillnad om man delar in det här området i 256 nivåer. Så att om man ligger mellan de här två nivåerna här på rött, och sen så har man att den här vågen, den kommer precis emellan här, och då måste man avgöra, är det närmast den nivån eller den nivån? Ja, det är lite närmare, vi får gå ner på den här nivån. Om vi byter ut de här 256 nivåerna till 65 000 nivåer, då kommer vi naturligtvis mycket tätare, så att det är mycket närmare till närmsta nivå, så att den här analoga ljudvågen kan läggas in mycket mer exakt. Men den här är ju alltså, det här är vad man bestämde när det, varför jag sa holländska, det är att det är Philips som ligger bakom ganska mycket av CD-normen. Så det var ju onekligen holländska ingenjörer inblandat. Varför man kan misstänka att det var tyska ingenjörer inblandat, det är ju att den här ursprungliga CD:n, den rymmer ju 650 megabyte, som är 73 minuter musik med CD-kvalitet. Och det är exakt så lång tid som det tog för Herbert von Karajan när han dirigerade Berlinfilharmonikerna och spelade Beethovens nia. Och det är väldigt godtyckligt. Sen har ju de som håller på med datorspel tyckt att vi behöver större saker. Nu kommer ju DVD-skivorna, men det är samma där. Man håller på att bråka om två olika standards nu. Men att nästa version av DVD-skivor kommer ju rymma någonstans mellan 30 gigabyte till 50 gigabyte. Så det kommer bli jättestora, jättemycket man kan ha mer än vad en CD rymmer. Och det behöver man, för det som vi ska prata om alla på slutet här, det är ju om man ska ha rörliga bilder, video och ljud tillsammans. Och då är ju CD:n lite för liten helt enkelt. Men återger ljud upp till cirka lite över 20 kHz. Och då uppfyller man den här HiFi-normen, som är väl en grej som inte är jättemodern, utan det var ju den ljudstandard som kom i slutet på 60-talet egentligen, när man bråkade om man skulle säga HiFi eller HiFi i Sverige. Men High Fidelity är det som är att hög naturlig naturåtergivenhet, eller hög naturtrogen återgivning, kanske man ska säga på svenska. Sen är väl det här, har ju inte heller varit helt omtvistat, att det är övertonerna som gör musiken njutbar. Men man kan ju fiffla lite grann med det här också. Till exempel om man ska läsa in mig när jag pratar här. Nu har jag lite högre här och jag använder alltså 16 kHz. Men jag drar ner ganska mycket. Och sambandet kommer alldeles strax. Men varför man kan säga att det här fungerar, och varför det var ganska lätt att ta till den här tekniken när man börjar bygga saker till datorer, det är att telefoner jobbar mellan 400 till 4000 Hz. Resten finns inte. Och det är ganska bra att funka för våra röster, för att när vi pratar, det beror ju naturligtvis på om man har en väldigt mörk basröst eller om man pratar väldigt pipigt. Men det är lite olika på olika ljud. Alltså S, om man väser lite på dem, de går upp en bra bit över 4000. Och F går också upp. Så att några ljud finns inte här.
Men våra öron är också bra på att fylla i när vi inte hör riktigt. Och vi kan lista ut av sammanhanget. Men där är man också inne på språket. Det är sånt här som är svårt om man är på ett främmande språk. Att fylla i det som fattas. Och så är det slutgiltiga testet på, när jag försökte lära mig franska, att man förstår vad som sägs. Det är när man står i rusningstrafik på en tågstation och de ropar ut genom en dålig högtalare och bara sprakar. Och man kan ta till sig vad de säger. Men det är ju svårt alltså på svenska ibland att höra. Även om man har haft det som modersmål. Så alltså svaret är väl att man får inte ta bort för mycket. Och man måste ju se till att även med det här hur många bitar man använder, att det får inte spraka för mycket om ljudet. I Sverige här så pratar vi väldigt mycket om Nyqvist samplingsteorem. Därför att det fanns en Harry Nyqvist vars föräldrar kom från Sverige, men han räknade ut det här i Chicago. Men frågar man en amerikan så säger de Nyqvist och eller de säger ofta bara Shannon, the Shannon theorem efter Claude Shannon. Men sen är det en ryss och en australiensare också, så att egentligen ska det stå fyra namn här. Vi får ursäkta de två andra.
Men att det som att flera har kommit fram till samma sak
visar ju att det här är en sak som gäller. Och matematiken är ganska knepig, men om man sammanfattar den på en rad på en PowerPoint-bild så kan man skriva så här enkelt. Du ska sampla med dubbla frekvensen för den högsta ljudfrekvens du vill återge. Och då är det även att om man ska ha med övertoner så måste man ha dubbla frekvensen för de högsta övertoner man vill återge. Och det är här de har klagat på CD-normen. Neil Young sa att det var som att sola, eller sila solljuset genom ett myggnät. Att man får det uppdelat. Och de här rockmusikerna som har, Stones är väl ett bra exempel, som kanske inte är jätteduktiga musiker men som gör lite kluriga låtar. Det lät ju väldigt illa när man gjorde om deras gamla vinylskivor till CD-skivor i början. Man hörde att deras missar väldigt tydligt. Så många var ju väldigt negativa till CD-tekniken. Och de som höll på med klassisk musik, de tyckte att det här med 22 000 hertz, att man klippte alldeles för tidigt, så att övertonerna saknas om man ska lyssna på en flöjtkonsert eller någonting som går väldigt högt upp. Så det där kan man ju diskutera. Men att man måste sampla med dubbla frekvensen för den högsta ljudfrekvens man vill återge, det gäller, det är bara så. Och då att ljud mellan 0 till 4 kHz, du samplar med 8 kHz, 8000 gånger per sekund. Jag kör dubbelt så bra när jag spelar in här, för den här micken är inte dålig. Jag har valt den absolut bästa MP3-spelaren, eller den MP3-spelaren som har bäst mikrofon. Men jag vill ha lite bättre, så jag tar 16. Men det är samma här, för att inte filerna ska bli för stora. Det kan ni väl svara på sen när ni laddar ner de här MP3-filerna. För jag vet inte om det har varit problem att de är för stora för vissa av er, beroende på vilken uppkoppling som man har. Så att det är en sak. Samplingsfrekvensen spelar roll för hur stora filerna blir, och det spelar roll för kvaliteten. Så det som genom hela den här föreläsningen, det som är motsättningar, det är kvalitet och storlek. Och stora filer i hög kvalitet. Och även problem på internet. Så kommer det vara. Oavsett om vi pratar om bilder, ljud eller video. Och samma sak är det att ju fler bitar vi då använder för att representera ljud, bilder eller video, desto större blir filerna då. 16 bitar, jag glömde bort den här, 536, 65 536 möjliga värden. Och självklart är det mycket mer exakt än om man har 256 möjliga värden. Och talat ljud brukar lagras med 8 bitar. Så gör jag här när jag spelar in. Och dessutom så spelar jag inte in mig själv i stereo. Det låter lite bättre om man har stereo. Men jag tycker att jag håller ju inte på och sjunger, utan jag håller på och pratar. Så att om man går från stereo till mono, då blir filen exakt hälften så stor. Men sen finns det avancerade ljudformat. Och det kallar jag sådana saker som använder mer än 24 bitar. Att man går vidare från CD-normen. Vi ska väl ta några exempel på det. AC3, Dolby Digitals. Och det har vi det sista där med DTS. Det betyder Digital Theater Systems. Och Home Theater, det är ju de här DVD-anläggningarna på engelska. Våra hemmabio ska vi säga på svenska. Och då är ju grejen att från den gamla HiFi-normen så har vi ju 5 högtalare. Vi har 2 framhögtalare, vi har 2 bakhögtalare. Med den poängen att då kan vi simulera djupet i ljudet. Genom att ställa, när kommer ljudet från våra främre högtalare och våra bakre? Om vi har, när du spelar Bellman-låtar på gitarr och sjunger, då kan vi ha 5 millisekunders förskjutning. För vi ska simulera att du sitter ensam och sjunger. Har vi en stor operainspelning med Aida och jättemycket folk och elefanter och hela balletten med, då kanske vi har 30 millisekunder. Då simulerar vi ett större ljudrum. Sådana finesser har ju kommit de senaste åren. Och då att det kräver stort lagringsutrymme. Och det är därför man vill göra till exempel DVD-skivorna ännu större nu. Det här var något som började med laserdiskarna. Där man tillhör en konstig minoritet som fortfarande spelar sånt hemma. Men ljudet är kanonbra på laserdiskar. Det är bättre än på DVD. Även om jag har sett att man bråkar om sånt också på vissa hemsidor. Men motsättningen kommer ju här då att när jag inte är hemma och får göra vad jag vill utan är på jobbet, så måste jag ju ta ganska stor hänsyn till internet och vad som går att skicka. Och det som funkar på bredband kan ge stora problem på modemuppkoppling. Jag har suttit och tittat nu på hur stora procentsatser som har bredband i olika länder. Och i Sverige hoppar det ju till. Precis som man klagade jättemycket nu, så kom det ju en ny undersökning som visar att det är 54% som har bredband. Och man kan ju misstänka att av ni som går här och pluggar i Kista att det är rätt hög procent. Hur många har bredband hemma förresten? Ja, ni ser. Och man kan ju tänka sig att de som har valt att gå kursen på distans, det är det som är chockerande många den här. Det är därför vi är så få här. Att det är rekord för hur många som går kursen på helt på distans. Kan man ju misstänka att de faktiskt har bredband. Väldigt många av dem. Men jag var nere i Afrika i våras. Och där är det en del länder som har väldigt låg procent bredband. Ibland är jag i Asien. Och där har ju distansutbildningen gått väldigt dåligt på grund av att man har suttit med väldigt moderna verktyg och gjort jättesnygga multimediaproduktioner och kostat på jättemycket pengar. Det är pedagogiskt dessutom och det är bra innehåll. Enda problemet är att målgruppen, de som ska lära sig från på distanskurserna, de har så långa och långsamma uppkopplingar så de ser och hör ingenting. Och då är det ju bara en sak, det är fiasko. Här kommer en väldigt enkel formel. A gånger B gånger C. Så kan man räkna ut hur stora filer det blir. A är det första, samplingsfrekvensen. Hur ofta tar jag de här stickproven? A. Sen har jag B, representationen i bitar. Jag kan ju gå ner på en bit. 0 är tyst och 1 är en hemsk sinuston som bara ljuder. Och så kan jag göra om jag ska bygga ett tjuvlarm kanske. Det är tyst så länge ingen har brytit sig in. Men någon slår sönder fönstret och tjuter hela tiden. Kan klara mig med jättefå bitar. Men det är svårt att sälja som musik. Och de där avancerade ljudstandarderna, det är ju, och som man gör ofta nu när man flyttar över gamla vinylskivor till CD. Det som heter supersampling. Supersampling kanske man kan säga på svenska. Så gör man om det först till 24 eller 32 bitar och sen slutligen gör det om till 16 bitar, för då får man med mycket mer av det ursprungliga ljudet. Det är därför nu de senaste åren att gamla skivor som man har gjort om har kunnat getts ut.
Jag lyssnar på stråkkvartetter från 60-talet. Där har alltså musikerna sagt ifrån tidigare att det låter för illa, ni får inte ge ut det här. För att det är inspelat på ganska primitiva mikrofoner en gång på 60-talet. Men i och med att det är väl Sony, tror jag, och en del japanska företag, att man använder fler bitar när man flyttar över från analog från vinylskivor. Och ännu känsligare är det väl med gamla, vad heter de? Stenkakor heter de. Men de är ju väldigt högt klassade hos de som gillar opera och klassisk musik. Men då är man lite låst. Det man, när man spelar in nu för tiden, så använder man ju fler kanaler. Och det är också spelar roll. Och stoppar man in då 44 kHz som A, 16 bitar för B, hur många bitar man har, och två kanaler, då får man CD-kvalitet. Men går man vidare sen, så kan man ju ha fem kanaler till hemmabion. Att den femte kanalen är en dialogkanal eller en subwoofer för kraftiga bastoner. Så man kan ju få riktigt stora. Men CD-kvaliteten då, det kräver okomprimerat 166 kilobyte per sekund. Och då räcker alltså 650 megabyte för 72 minuter. Och det här är, hårddiskarna har blivit större. Så att det är väl inte där det hänger. Det var mer så förut, men fortfarande är det ju att överföringskapaciteten, det är där vi måste se upp. Men då kom det här då, som väl har blivit en del av vår vardag, även om det var en del gnissel i början. Det började redan 1992, kan vara lite intressant, av den här mannen, Karl-Heinz Brandenburg, som jag försökte hitta någon bild på honom, men han verkar vara sån här doldis som inte tycker om att visa sig så mycket. Men han jobbar här fortfarande, tror jag, vid Fraunhofer Institut i Tyskland, någonstans i Münchentrakten i södra Tyskland. Så att han kom fram till någonting som heter MPEG 1 layer 3 eller layer 3. Och det var så jobbigt att säga. Så att när det blev fart på den här grejen, det var några år senare, 95 någonting va, så gjorde man om det till MP3. Och sen vet ni att det gick ganska snabbt. Och hur mycket skivbolagen har irriterat sig på det här. Och det står att spela upp musik med nästan CD-kvalitet. Jag vet att man har gjort sådana här tester, det har man också gjort i Tyskland, och satt binda för ögonen på folk så de inte ser vad det är för musik de har lyssnat på. Och sen att man skulle kolla, är det här MP3 eller är det original? Men jag hör skillnad i många fall. Och varför det finns, ja, i den här frågan, alla gillar väl MP3 utom skivbolagen. Sen kan man ju diskutera hur mycket har det minskat deras försäljning. Och finns det andra orsaker, att de kanske har betett sig lite klumpigt på många frågor, som har gjort att skivförsäljningen gått ner. Men det där är lite känsliga frågor. Men MP3 har ju massor av användningsområden. Man kan ju spela in små instruktionssnuttar till kurser till exempel. Och man kan använda det till jättemycket saker. Jag sa tidigare att det är påminner om JPEG-sätt. Att när vi komprimerar för JPEG-bilder, då lurar vi ögat. MP3 lurar örat. Genom att man plockar bort de frekvenser som örat inte hör. Och då är det så att i de här standardfrekvenserna, ungefär där telefonen jobbar, fast lite högre, upp till 8 kHz, där hörs det väldigt bra. Där behöver våra öron inte ha speciellt stark input för att höra och uppfatta ljud. Men uppe i diskanten så krävs det mycket mer. Så då plockar man bort ganska friskt uppe i diskanten. Ljudfrekvenser som ligger väldigt nära varandra kan man slå ihop tillsammans, som man spar. Samma som jag gjorde med JPEG-bilderna. Och sen så ta bort frekvenser med låg volym som slås ut av närliggande frekvenser med hög volym. Då kan man ta det här exempel nu, att sensommar. Vi tar en högsommardag över en äng, så kommer det en liten trollslända och flyger. Och den surrar med exakt 857 hertz. Jag bara hittar på nu. Sen kommer det en helikopter som av någon märklig anledning har exakt samma frekvens när den snurrar med rotorbladen och låter och flyger över. Ska vi registrera alla ljud där på hela ängen, så är det ju så att ja, då finns ju den här trådställan fortfarande kvar. Men under tiden som helikoptern är så nära så att dens ljud slår ut samma frekvenser, och då plockar vi bort det som är för trådsländan, för det hörs ju inte. Det är ett annat sätt att spara. Det finns några till. Det finns till exempel stereoredundans är ett annat. Det är att ibland så, om man har 2 eller 5 högtalare, så spelar det roll att vi får fylligare ljud och bättre ljudåtergivning. Men ibland om det går ner så att det är liksom kanske tyst, eller att det är bara en enda pianoton som låter, så det finns liksom, de andra högtalarna tillför ingenting, eller det är kanske en person som bara står och pratar som jag gör nu, ja, då kan man stänga av de andra kanalerna så att den här C-faktorn i formen tidigare, man sätter den till 1, då spar man också. Sen är det så att örat, det här, våra öron har visat sig känsligare än vad ingenjörerna först trodde. Det är också, om man lyssnar på någon låt så är det ett väldigt intensivt tempo eller parti, och sen så kommer ett väldigt starkt trumsolo och massa höga basljud och så. Och sen klingar det där av. Då är det så att örat uppfattar inte väldigt svaga ljud direkt efter det här starka partiet. Ja, då kan man spara lite grann. Så det blir verkligen ner och titta på små, ja, det är verkligen finlir i, även i ljudkomprimeringen. Men att det har ju visat sig att det var inte riktigt så enkelt som man trodde i den här första MP3-formen. Men han har ju jobbat vidare, så det finns ju en MP2-standard. Det här med Advanced Audio Encoding. Jag vet inte, hur många av er köper musik via nätet? Ja, det är väl det man gör. Ja, man säger, hur många hämtar musik via nätet? Ja, i andra format än, ja, det är det alla. Jag tänkte, eller så här, jag ska ställa en bättre fråga. Jag ska, vad jag är ute efter. När ni hämtar hem, hämtar ni hem i andra format än MP3? För det, de format som går att låsa, så är det till iPod. Om ni låser upp dem, det struntar i. Men det finns ju, det bygger på den här Advanced Audio Encoding, att man alltså, det är bättre ljudåtergivning, och det blir alla glada av. Och nu är det lite grann skivbolagens tur att bli lite glada, för att den här standarden kan man låsa och ta betalt för. Och det har väl inte riktigt kört igång än i Sverige. Och sen för att här har vi skaffat en tradition att vi hämtar hem så mycket vi orkar, för det finns så mycket som är gratis. Men i en del andra länder så säljer man ganska regelbundet nu musik. Men det är inte mitt område, för jag är en sån här som går i skivbörsar och beter mig konstigt. Men framtidens ljudstandard, det kanske inte behöver vara något frågetecken där, för att det här är bättre kvalitet än MP3. Men jag tror att MP3, precis som GIF-bilder, det är någonting som vi tycker väldigt mycket om och kan använda till rätt mycket olika saker. Och om GIF-bilderna har överlevt i 20 år nu, så tror jag att MP3 kommer ha minst lika lång livslängd. Ja, sen går vi vidare då. För att här börjar det bli problem att få plats på en CD-skiva. Här behöver vi DVD. Och här behöver vi ännu mer komprimering. Och då finns det en massa smarta algoritmer även där. Och man har lite gamla tekniker som man har utvecklat vidare. Den första här då, med inkrementell uppdatering. Vi använder ju ordet inkrementell när vi pratar om hur processorn jobbade. Och då betyder inkrementell att öka med 1. Lägg till bara jättelite. Och det är så man försöker göra här också. Att när det går så lägger man till lite grann bara. Och behåller ganska mycket. För att när det gäller film, då är ju varje filmruta behövs ju.
Det finns många filmrutor. Om man ska 25 per sekund, eller 50 per sekund, eller 24 per sekund. Och det är därför en del film... inspelningar ser konstiga ut. Att man drar ner på det här med rutor. Att om man har, som på tv då, 50 rutor per sekund och går ner till... det kan man göra i redigeringsprogrammen. Till... hälften, som man har 12 eller 14 rutor, så spar man naturligtvis väldigt mycket utrymme. Filmen blir mycket mindre. Men det ser ju lite larch ut. Jag blev filmad på en föreläsning, jag tror man hade 10 rutor per sekund. Det var inte så kul att se sig själv. Men den här första då, inkrementell uppdatering. Jag vet inte hur gammalt det är, men Walt Disney använder det här till Musse Pigg-filmerna på 30-talet i alla fall. Att här är Musse Pigg. Han kommer och springer. Sen är det som helgonen. Det kan vara helgonen som kommer springa. Och så har vi en väldigt blå himmel. Där har vi hela filmrutan. Och vi har... han springer på en grön gräsmatta. Och sen är det en bakgrund. Det är lite träd och lite av varje här. När han går vidare sen till nästa, han fortsätter att springa, då uppdaterar man bara... nu blev det total uppdatering. Kom tillbaka. Nej, då är det så här att bakgrunden behåller vi, men vi ritar en ny Musse. Så att när han har landat här på nästa, han är nästan på väg att genom full här. Här är jag. Så är det bara själva figuren som uppdateras. Det här skriver vi nytt. Resten återanvänder vi. Hela blå himlen. Eller widescreen på det här första filmen. Och hela gröna gräsmattan, vi uppdaterar inte den. Vi har ett kamera som styr. Det är figuren som rör på sig och allt annat. Så vi uppdaterar alltså bara det som förändras. Interlace, det är samma interlace som i GIF-bilderna, att vi kan dela upp bilden i ett antal olika persienner. Ett enkelt exempel att vi visar 0, 2, 4, 6, 8 först. Sen byter vi till nästa och tar 1, 3, 5, 7. Gör man det tillräckligt snabbt så lurar man ögat och tar nästa. Det där man ju titta noga på, det är inte heller så jättenytt. Hitchcock hade ju någon princip för att man kunde lura ögat i ett visst antal millisekunder. Så gör man snabba grejer så kan man ju trixa. Så att det är gamla tekniker, men även här med alltså, och här MPEG, då är det alltså Moving Pictures Expert Groups. Nu är det inte fotografer, utan nu är det specialister på rörliga bilder. Men vi kan väl ta två vanliga enkla format, de som vi träffar på till vardags. Det är det som kommer från Apple och Macintosh, QuickTime. Ändelsen är Move. Och nu har det spritt sig, så det funkar även utanför Mac-världen. Och från Windows-världen så kommer AVI-filer då, med ändelsen AVI, som också funkar på flera plattformar. Får väl hoppas att om några år här att vi ska kunna enas om några bra format. Det kommer ju ett här som... innan jag går på tentatips. Vi kan backa här. Det är därför som det är meningen, när föreläsningarna ligger, de som jag har gjort inspelade, så är det ju en sak som jag kanske ska lägga till här. Det är med strömmande format. Och då är det så att om man kör de här Move AVI, då har man en stor bildfil. Och sen så måste man ladda hem hela filen. Och sen tittar man på filmen. Men går man över till strömmande, så kan man titta på sakerna samtidigt som det laddas. Man, när man får lite vart efter bitarna skickas över,
så tittar man på det samtidigt. Och så är de här föreläsningarna gjorda. Och jag försöker dra ner dem så att de ska funka på väldigt långsamma modem. Med viss inverkan på kvaliteten där. Men det här med strömmande bör väl vara med. Att man alltså kan titta på olika mediafiler samtidigt som de skickas. Man behöver inte hämta hela filen innan man är klar. Men vi kanske ska gå över till tentaavdelningen nu, för klockan börjar närma sig 2. Så vi ska gå in på sista timmen. Det är möjligt att vi ska ha en liten rast, det bestämmer ni. Jag kan gärna fortsätta sen att vi slutar så pass tidigare så rasten försvinner. Men tänk inte på mig, utan bestäm det som känns bra för er. Det är så, nej. Här står det tentatips, och det här var lite grann att det här med komprimering, det kommer ju ingen ingående fråga på det, så att
där räcker de här 315-317 i kursboken.
Kan man ju ta en titt på. Man ska lägga till någonting. Ni ska väl ha någon belöning för att ni har kommit hit, och ni andra får väl lyssna på det inspelat här. Så är det väl så att det jag pratar på om färgmodeller är väl en bra grej också. Innan vi börjar titta och säga så här, lycka till med tentan, för det är väl lite tidigt, så ska jag ta ett tenta. Nej, det där är tentatipsen. Föreläsningen är nu slut.